I Jesu namn.
Du vår evige Gud, konung och frälsare, du som lät Abraham i tro förrätta bära fram sitt offer, lär också oss att i tro lyssna till ditt heliga ord. Liksom tron blev Abraham till rättfärdighet, led också oss till trons rättfärdighet. Amen. Berget där Herren förser. Och det är ju alltså hämtat ur första Moseboks 22 kapitel. Som kan verka vara ett lite udda kapitel mitt i kapitlen där i första Mosebok. Vi ska faktiskt börja med att läsa lite grann ur det, att vi ser det. Det heter ju då, en tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa det till honom, Abraham, han svarade, ja här är jag. Då sa det han, tag din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och så tidigt nästa morgon så sadlade då Abraham sin åsna och gick. Och lite längre ner så står det då, när Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Och då säger han ju till sina tjänare att de ska stanna där medan han och sonen går bort för att förrätta ett offer. Och så kommer Isak med en fråga, undran till honom. Far, säger han. Han svarade, ja min son. Han sade, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Och så fortsatte de sin vandring. Och sedan så vet ni vad som händer. Abraham gör sig redo att offra sin son. Men Guds ängel hejdar ju honom precis då. Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud och du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Så lite sammanfattande läste jag här. Och om jag då sa att det är lite märkligt motiv som kommer in här. Men så kan vi följa Abraham och se det hela. Han har haft svårigheter. Han har mött prövningar tidigare som Gud har sänt honom. Nu kan vi väl säga, har han bestått proven? Han står, om vi använder det uttrycket, på höjden av sin framgång här. Han har äntligen fått den efterlängtade utlovade sonen har kommit. Han har slutit fred, förbund med folken som kallas filister där. Om det var samma filister som vi har på Davids tid, det må vara ovisst. Men han har i alla fall, där han bor i sydlandet, han sitter i ro, hans rikedom växer, hans jordar förökar sig. Han har fått sin son som välsignelsen ska gå igenom. Och då kallar Herren på Abraham och prövar honom. Och vilket bud ifrån Herren. Vilken prövning. Vilken chock. Sin enda son. Sin efterlängtade, älskade son. Men mer. Ännu mer än så är det faktiskt. Detta var ju löfteslinjen. Det var ju genom Isak ska säd uppkallas efter dig och som välsignelsen ut över alla folk ska gå. Enligt Guds förordnande. Vad ska ske? Ska allt detta göras som intet? Många tankar måste ha rört sig i Abrahams huvud. Bibeln säger ingenting om det. Han får nu i alla fall höra att han ska gå till ett berg i Moria land. Ett land som kallas för Moria. Var ligger det landet? Känner vi till något Moria land i Gamla testamentet? Ja, inte riktigt. Ett ställe till finns det där nämnt och det är ju Andra krönikeboken 3. Där det heter att Salomo byggde templet på Moria berg. Där är det själva berget som heter Moria. Men då må vi betänka, Gamla testamentet säger ingenting om att det skulle vara samma ställe det handlar om. Det görs ingen som helst anspelning på eller hänvisning till Abraham och hans offer när det talas om tempelbygget på Moria berg. Traditionen däremot och traditionerna knyter samman och kopplar ihop detta, och det har en oerhörd frälsningshistorisk laddning detta. Och mina vänner, det kan vara intressant för vårt ämne, för dagens ämne, att se det som samma berg. Och låt vara att det inte kan styrkas, inte ledas i bevis att det verkligen är så, så finns det ju å andra sidan ingenting i det gammaltestamentliga materialet som motsäger det heller. Det finns några indicier fram och tillbaka där. En sak är ju att det var på tredje dagen. Och det kan stämma någorlunda. Han bodde ju i trakten av Beersheba. Visserligen verkade lite mycket med 3 dagar upp till Jerusalem. Men vi vet ju inte om han startade i soluppgången på första dagen och det var fram på eftermiddagen den tredje han kom fram heller. Men det kan stämma någorlunda. En annan sak är, om vi i Jerusalem skalar bort all modern bebyggelse och återställer naturen orörd där, det berg som templet var byggt på, det ser man inte sticka upp söderifrån direkt. Men å andra sidan, andra bergshöjder där kan man på avstånd skymta om man kommer där. Så visst, det kan stämma. Även om det nu skulle vara, inte vara exakt samma kulle som någon av dem i Jerusalem i alla fall. Men så kan man ju undra så här då. Varför nämner andra krönikeboken, som förmodligen är sammanställd av Esra vid återkomsten för att ge en undervisning åt folket? Då får vi ju tänka så här att om vi räknar i runda årtusenden här, så har det gått 1000 år från Abraham fram till templet reses. Och sen också i runda tal 500 år fram till Esra tid. Och kanske vill han peka på ett sammanhang, en linje där på Herrens berg. Och om det är så, då har vi ju verkligen en rak linje där just detta Moria kan kallas för Herrens berg. Och då, om vi går in i det egentliga ämnets första del här och tittar lite grann på namnet som även rubriken på föredraget anspelar på. Vad betyder det? Vad har det för tillämpning? Ja, tittar vi i biblar, då ser vi att i vers 14 så brukar det vara markerat vad Abraham säger och vad vi kallar det idag. Men vad man ofta saknar, det är en motsvarande markering i den 8:e versen. Och lika fullt, vill åtminstone jag hävda, så har vi ett samband där emellan. Abraham, han är alltså på väg för att förrätta ett offer, och inte vilket offer som helst heller. Och när de närmar sig nu så känner sig Abraham nödgad att dölja sanningen för sin son Isak. Han undrar ju, men var är offerlammet? Det viktigaste vi behöver, far, för att förrätta ett offer. Gud utser nog åt sig. Gud förser, eller det kan bara översättas Gud ser. Där. Nu visade det sig att Abrahams, som vi väl får kalla nödlögn här, det visade sig vara ett profetord. För vad läste vi i 13:e versen? Där hade ju då en bagge. Gamla översättningar står det här underliga ordet vädur, som väl knappast har använts i levande svenska på länge. En bagge alltså som har fastnat i ett snår där. Och Abraham hämtar den och offrar den i Isaks ställe. Isak, sonen, blev inte offrad. Och det var heller aldrig meningen att så skulle ske. Gud hade utsett åt sig, försett sig med ett offer istället, i Isaks ställe. Isak blev i och för sig inte fri till följd av den där baggen. Det blev han av ängelns ord tidigare. Men så står det där då att Abraham kallade platsen Yahweh Jireh, Herren förser. Är det Herren bara ser, kan vi också översätta det med. Det är ju många översättningar. Och sen talas det om idag. Så kallar man, så säger man. Här finns det olika lösningar hur detta ska tolkas och översättas. Och olika översättningar visar också olika. Vi går inte in direkt på den saken. Det kan vara passivt också där. Men kanske kan vi säga, idag säger vi, på Herrens berg förses det. Ja, det blir knölig svenska, men ändå. På Herrens berg förses det. Blir det försett. Och så lämnar vi namnet. Och går vidare där. Och så säger vi så här. Om det nu. Som jag nämnde. Är samma plats. Då har vi alltså här ett brännoffer. Vi skulle kunna säga protooffret. Det första offret på detta berg, på Herrens berg. En bagge offras, ett offerlamm med ett inslag av ställföreträdande offer som vi än trots allt har där. Och det offret förrättas av trons fader. Det skiljer sig alltså. Det har ingenting att göra med hedningarnas många fåfänga offer runt om i hans omgivning. I runda tal 500 år senare så inrättas eller regleras genom Mose den gammaltestamentliga offertjänsten. Observera, offer har alltså funnits före reglerna i tredje Mosebok. Abraham här, och vi läser att redan Kain och Abel förrättade ju offer. Och det är så pass väsentligt för det här ämnet, det här med offren, så vi får göra en liten exkurs om offerplatser och om offer. Slag och innebörd där i Gamla testamentet. Vi märker ju först att det fanns två slag, kan vi säga, av offerplatser. Andra Mosebok 20 nämner just det att överallt på varje plats där Herrens namn bringas i åkomst, där mitt namn blir ihågkommet, där kan du göra ett altare av jord och förrätta offer. Det förrättas alltså av var man sådana offer. Lekmanoffer kunde vi kalla det. Men det var en sak. Man fick inte egenmäktigt efter eget skön utvälja platser. Det skulle vara en plats som Herren hade uppenbarat sig och låtit sitt namn bli i åminnelse. Och naturligtvis framför allt, man fick absolut inte offra på kananéernas offerhöjder där hedna offren förrättades. Överallt i det gamla där så var man uppe på kullar och höjder där man hade offerplatser. Och det där talar ju profeterna väldigt mycket om. Där det tyvärr blev så att man uppsökte de där offerplatserna. Den andra och allra viktigaste offerplatsen, det är naturligtvis altaret i helgedomen. Eller altarna kanske vi ska säga. Förutom brännofferaltaret så hade vi också rökelsealtaret. Och där var det endast prästerna som fick träda in och förrätta dessa offer. Först då ute i öknen, där hade vi tabernaklet. Den flyttbara tälthelgedomen. Och sen i Jerusalem så småningom så byggdes ju templet. På den plats som då kallades Ornans eller Araunas tröskplats. Där Herren hade uppenbarat sig för David. Och det är där som, om det är Esra som kallar det för Moria där på berget. De offer som förrättas dagligen i Gamla testamentet. Det är ju både oblodiga och blodiga offer. Bland de oblodiga så har vi framförallt spisoffret då, eller matoffer som det också brukar kallas. Men de blodiga offren, de är de tyngsta, de mest viktigaste. För dessa offer, de har i sig ett inslag av försoning. Och det är ju i tredje Mosebok vi hittar framförallt alla dessa offerlagar. Jag säger alla dessa för det är ganska mycket. Delar av offerdjuren förbrändes på altaret, på brännofferaltaret. Ett offer som kallas brännoffret däremot, där skulle hela den styckade kroppen förbrännas. Det tog alltså lång tid innan ett sånt offer var klart. För det är inte så lätt att förbränna en hel djurkropp. Och dessa offer, de måste förrättas. Det var inte frivilligt. Det var dagligen skulle förrättas i helgedomen och det skulle förrättas på försoningsdagen. Reglerna är noggranna om det. Men man kunde även frivilligt vid sidan om detta bära fram förrätta brännoffer. Man förrättade någonting som heter tackoffer eller fridsoffer. Och det hör man ju på namnet vad det var. Tacksamhet mot, tacksamhet och gemenskap med Gud. Och det hade var en måltid i samband med, eller efter det offret. Där är offret tillhör alltså Gud. Men den offrande fick också äta därav sen. Alltså hela offerdjuret förbrändes inte där. Och då kan man ju lätt se att detta tackoffer och fridsoffer, det har ju ett inslag också att peka på den måltid som längre fram kommer att inrättas kring det sannskyldiga offret av Guds lamm, Guds eget offerlamm. Viktiga två offer som är väldigt grundläggande. Det är ju syndoffret och skuldoffret. Ja, det är mycket olika offer, inte så lätt att hålla reda på det. Om jag är lite stygg här och kastar ut en fråga och säger hur många kan skilja på och redogöra för skillnaden mellan ett syndoffer och ett skuldoffer? Är det många händer som åker i höjden då? Nej, jag klandrar ingen för det. Det är inte så lätt. Dessa offer, det var alltså offer för synd och de är inte frivilliga. De måste förrättas när någon har förbrutit sig där. Och detta offer är högheligt. Endast prästerna får äta av det. Det är för, vi ska kalla det för ofrivilliga synder, utan uppsåt. Gamla testamentet talar där i samband med offerlagarna om synd som begås med upplyft hand. Med upplyft hand, alltså med vett och vilja, med uppsåt. De kunde inte sonas med offer. Samma lag, samma regler omkring det hela skulle gälla för båda dessa offer. Högheliga ska förrättas. Ja, en skillnad, den avgörande skillnaden mellan dessa, det är alltså att skuldoffret, det var sådant där gottgörelse är möjligt. Där man kan så att säga göra, ställa till rätta det man har ställt till med på ett eller annat sätt. Nu kan ju några frågor dyka upp här. Vi brukar ju tala om sedelagen och ceremoniallagen i Gamla testamentet. Alltså det som gäller det yttre livet och det som gäller själva gudstjänstceremonierna. Nu ska vi tänka på Gamla testamentet själv. Gör ingen markant åtskillnad mellan dessa två. Det är en liten bekvämlighetssystematisering som vi har gjort. Gamla testamentet ser knappast någon, ser allt som ett och samma Guds olika lagar. Nej, men man har tänkt så här ofta då att offren handlade väl endast om soning av de ceremoniallagen mot de rituella buden. Men då kan man se, det kan inte stämma. För vi har ju just detta med skuldoffret som ska frambäras där. När någon har mot Gud eller sin nästa förbrutit sig. Och likväl, det här med skuldoffret. Det är alltså inte bara fråga om en form av gottgörelse som kanske nära på skulle motsvara att idag kan man straffas. Man kan dömas till böter för en sak eller så. Utan vi ska se att när prästen bringar försoning för honom, så i rening för den synd som han har begått, får han förlåtelse. Säger det i tredje Mosebok i fjärde kapitlet. Bringar försoning och så får han förlåtelse. Det är alltså en gudomlig akt det handlar om. Hur är det möjligt, frågar vi oss. Hur är det möjligt? Hur kan blodet försona? För de blodiga offren, de har ju karaktären av just försoningsoffer enligt Mose. Det sägs så tydligt. Vad betyder då? Vad innebär ordet försona och försoning? Och vem är det som är subjektet i handlingen? Ordet kapar har väl egentligen betydelsen av att betäcka, övertäcka, skyla. Inte överskyla i den felaktiga meningen synden. Men alltså, man skulle kunna säga att i praktiken så blir det att resa, täcka över och beröva synden dess möjlighet att ställa sig mellan Gud och människan. Det är detta som är försoningen. Och vem vägabringar den? Det är inte människan som skapar världen till Gud med sina offer, utan det är Gud som en gåva åt människan har inrättat den här offertjänsten. Det är han som är subjektet och försonar människan med sig själv. Men likväl frågan, den finns då kvar hos oss där. Hur är det möjligt? Och hur var det med förhållandet mellan offret och den offrandes sinnelag? Med ånger och botfärdighet? Var offren bara en mekanisk rit? Som man kanske ibland vill framställa det gamla testamentet. Eller var det så att det var sinnelaget också som prövades där? Ja, vi hörde ju talas om. Man sa synd som begåtts med upplyft hand kunde inte sonas. Sinnelaget finns alltså med här. Gamla testamentet har i sin lagstiftning här så modernt som vi kan kalla uppsåtsrekvisit. Med ett krångligt ord. Jag träffar i mitt jobb många som studerar universitet och vad läser om då? Ja, juridik. Och då vet de precis vad jag menar när jag talar om uppsåtsrekvisit. Gamla testamentet gör skillnad till exempel mellan mord och dråp. Olika regler gäller där. Så visst, det behövs. Det är inte oväsentligt. Offerlagarna, tvärtom, föreskriver och kräver uttryckligen syndabekännelse. Där. Det heter, då skall han bekänna den synd han har begått i samband med offret. Och det står, finns både i tredje och fjärde Mosebok, just det där uttrycket. Sinnelaget, ånger och botfärdighet är alltså nödvändigt, men det är inte tillräckligt här. Och för att komma till skott hur det här kan hänga ihop, så ska jag efter bästa förmåga försöka återge som doktor Hedegård, salig i åminnelse, en gång framställde det hela. Han säger ungefärligen att människan kunde inte försona sig själv genom offer och bot. Försoningen kom till stånd genom att människan tog sin tillflykt till det medel, nämligen offerblodet, som Gud hade gett för det enda målet. Offret var ett nådemedel med vilket Guds löfte var förbundet. När människan i ånger och bön kom fram inför Gud med offer kom hon inte på en självvald väg utan på en väg som Gud hade bestämt. Hon förtröstade inte heller på något eget utan på det medel som Gud hade förordnat. Offret verkade försonande därför att det var förbundet med Guds löfte och Guds nådevilja. Och det är ju ungefär vad vi i korthet kan säga ur gamla testamentet om det här med offer och offerlaga som jag kanske uppehöll mig lite onödigt mycket vid. Men vi lämnar nu detta och går tillbaka till ämnet. Där, om det är samma berg, säger den en gång, så har alltså årligen framburits på Herrens befallning försoningsoffer på det berg där Abraham mer än 1000 år tidigare offrade sitt mycket speciella offer. Men, och det här är viktigt. Detta var alltså det gamla förbundets offertjänst. Den var instiftad och reglerad på ett annat berg, nämligen Sinai. Och den bär trots allt Sinais signum och märke. Vi ska läsa ur Hebreerbrevet 10. Där så står det att vad lagen innehöll var endast en skuggbild av det välsignelse som skulle komma. Inte tingen i deras verkliga gestalt. Samma offer bärs fram år efter år utan uppehåll. Men genom dem kan lagen aldrig föra fram dem som förrättar gudstjänsten fram till målet. Om man hade kunnat det skulle man inte längre börja bära fram offer dag efter dag. Lagen förmår inte ge en fullkomlig rening, men däremot lite längre ner i samma brev 10 så står det: i dessa offer så ligger en årlig påminnelse om synd och om behovet av rening och försoning. Och då kan vi ju jämföra med att tänka på vad Paulus säger i Romarbrevet 3:20. Ingen människa förklaras rättfärdig genom lagens gärningar. Genom lagen, säger han, kommer kännedom om synden. Längre kommer vi inte. Mer förmår inte detta Herrens berg. Och just därför så ska vi lämna detta, vända blicken. Så vill jag föra er till ett annat, till ett bättre berg. Som faktiskt alla dessa offer predikar om. De är inte bara en påminnelse om synd. De är även förebilder, eller som man säger, typer till en bättre ordning. En försoning som verkligen tar bort synderna. Då kommer vi till ett berg som inte heter Moria och absolut inte Sinai, utan som heter Golgata. Och då kommer vi från det gamla till det nya förbundet med dess offertjänst och dess ordningar. Jag sa ett bättre berg. Nya förbundets ordningar och offertjänst är bättre på alla vis. Det är helt överlägset det gamla förbundets ordningar. Vi ska läsa några valda stycken ur Hebreerbrevet, kapitlerna 7 och 10. Därför talas det ju då i 7 kapitlet om Kristus som överste präst efter Melkisedeks sekt. Så står det ju då: om fullkomlighet hade kunnat vinnas genom detta prästadöme, varför behövdes då ett annat slags präst som uppstod som var lik Melkisedek? Och längre ner: så är de gamla stadgarna avskaffade eftersom de inte hade någon kraft att hjälpa oss. Lagen kunde inte föra någonting fram till fullkomlighet. Istället införs ett bättre hopp, och genom det kan vi verkligen nå fram till Gud. Hur mycket bättre måste inte det förbund vara som har Jesus till löftesman? Han bar fram sitt offer en gång för alla. Offret var han själv. Kristus har fått ett så mycket högre prästämbete som han är medlare för ett förbund som är bättre, eftersom det är instiftat på grundval av bättre löften. Blodet av bockar och tjurar och askan av en ko bestänkt på människor som har blivit orenade kan inte helga dem så att deras, kan helga dem så att deras yttre renhet blir återställd. Deras yttre renhet. Hur mycket mer skall inte Kristi blod, han som genom evig ande burit fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar. Döda gärningar. Egenrättfärdighetens försök att nå Gud. Så att vi blir i stånd att tjäna den levande guden. Och lagen föreskriver att blod ska användas vid nästan alla reningsceremonier, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Och så har vi då detta: samma offer bärs fram år efter år utan uppehåll, men genom dem kan lagen aldrig föra den fram till fullkomlighet som tjänar där. Så var det alltså med detta. Det kunde inte åstadkomma, men det, hela tiden så lyfter man alltså fram det nya förbundet, så mycket bättre det är. Nämligen därför att offret, det enda offret som är på nya förbundets berg, det är alltså oändligt mycket bättre än offren, alla dessa offer på gamla förbundets berg. För om vi lite grann sammanfattar vad vi läste, så skedde ju nya förbundets offer på berget Golgata i det fullkomliga tabernaklet, det vill säga i själva himmelen. Han har framburit sig själv som ett offer, det vill säga det har skett med Guds eget blod. Det har skett inte av lagens tvång. Han har burit fram sitt offer av fri vilja. Att göra din vilja, Herre, är min lust. ännu i sin djupaste ångest där, så ber han: ske din vilja. Och det bärs inte fram om och om igen som de gamla, utan en gång för alla. Det har evigt gällande värde, eftersom det har burits fram genom evig ande. Så utifrån Hebreerbrevet. Men kanske allra tydligast och mest kortfattat slår Johannes döparen fast det hela när han pekar på Jesus och säger: se Guds lamm som borttager världens synd. Som borttager världens synd. Inte som borttager vissa människors synd, Israels synd eller så, utan borttager, skaffa bort den helt, världens, hela världens synd. På detta berg uppfylls alltså alla aspekter av det här namnet, berget där Herren förser. Jahve, eller Herren, utser åt sig. Han har utsett ett offer av evighet som ska frambäras i tidens fullbordan. Herren ser för hans skull i nåd från detta berg på människorna. Han ses, han uppenbaras. Den enfödde sonen har uppenbarat honom genom sitt liv och sina gärningar. Där ser vi vem den helige, rättfärdige guden är. Han är den nådige, barmhärtige som förlåter synder och missgärningar. Herren förser. Där har han försett världen med det syndoffer som behövs. Men mina vänner, det stannar inte här. Jag tänker fortsätta. Abraham fick en kallelse att gå ut och förrätta ett tungt offer. Nu kommer det kallande ordet till dig. Stå upp. Gå till ett berg som jag ska visa dig och offra det käraste du har. Nej, nej, inte dina barn, inte din bil och inte din allra nyaste häftiga dator. Nej, det allra käraste du har, din fromhet, din egen rättfärdighet som du innerst inne inte vill ge upp. Offra din egen rättfärdighet, för den är värdelös. Den är inget annat än en tagg i Kristi törnekrona. Inte ett annat värd än törnets vassa taggkrans. Så lyder den bittra domen från det Herrens berg som heter Sinai. Det förskräckande berget. Men nu ska du få höra något sällsamt här. Du skulle ju gå till ett berg som jag ska visa dig. Till berget där Herren förser. Och välkommen dit. Så får du göra en erfarenhet ännu mer förlösande än till och med Abrahams erfarenhet. Du har inte kommit till det där förfärande och förskräckliga berget med lagens blixtar och domens dunder, det som ingen människa kan uthärda. Nej, jag ska läsa, du har kommit till ett annat berg. Du har kommit till Sions berg och till den levande Gudens stad, till ett himmelska Jerusalem, till en högtidsförsamling av förstfödda änglar i mångtusental. Namnet är uppskrivna i himmelen, till en Gud som är allas domare och till det fullkomnade rättfärdigas andar och till ett nytt förbundsmedlare, Jesus. Och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod. Du har kommit till Sions berg. Till Kristi kyrka och församling. Där man predikar den nya förbundets medlare. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Där du blir bestänkt, bildligt talat. Med det blod som talar bättre än Abels blod. Abels blod ropade till Gud från marken om hämnd. Jesu blod talar från korset om nåd och förlåtelse. Ty Sions berg, berg och berget där Herren förser, det är där man förkunnar Herrens namn. Där man utskiftar nådens medel. Där förstår du, i Herrens sköna gudstjänst, där får du i syndabekännelsen offra din egen rättfärdighet, din solkiga rättfärdighetsklädnad. Och istället får du i avlösningen iklädas och tillräknas Kristi skinande rättfärdighet. Men var försiktig och titta på den, för då kan du få ont i ögonen. Så bländande vit och utan fläck och skrynka är den som du får tillräknat. Ett saligt byte verkligen. Där har du rätt, gamle fader Luther. Där kommer alltså vår evige överste präst själv oss till mötes. Där kan det i sanning sägas, Herren ser i nåd och välbehag till oss. För just vår överste prästs skull, Herren ses. Det blir helt uppenbart och klart för oss vem han är. Herren förser. Här förser han oss med livets bröd. Och vi hälsar honom, o Guds lamm som borttager världens synd. O du Guds lamm som borttar också våra synder. Sinais blixtar och dunder, domen över vår synd, över våra synder, behöver vi inte frukta mer. Ty Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från all synd. Vi har fått frimodighet inför domens dag. Vi behöver inte vara ängsliga och oroliga. Ja, till och med dödens fasa är borttagen. Men det ska vi tala om i eftermiddag. Det finns en liten sak som man väl inte när man läser första Mosebok 22 kapitel kan undgå att tänka på. Vi ser att det var så där att så älskade Abraham Gud. Gud som i alla hans dagar hade lett honom, försett honom med allt gott, var hans gode herde. Så älskade Abraham Gud att han utgav sin enfödde son. Men han behövde faktiskt inte göra det. Abraham slapp undan. Hur var det med en annan gång? Jo, så älskade Gud världen. Världen från vilken han aldrig fått annat än otro, upproriskhet, olydnad och synd, ohörsamhet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Men Gud slapp inte undan. Det offret måste ske. Han måste dricka den dödens bittra kalk i botten där Herren Jesus. Och därigenom, när han räcker över den till oss, så har den förvandlats till en livets söta kalk, fylld av det nya vinet som vi ska dricka i Guds rike. Amen. Vi tackar och prisar dig, Herre, för att du har gett oss en överste präst efter Melkisedeks sätt. Att han har framburit ett offer som försonar alla synder. Att vi i hans korsdöd och blod, hans heliga uppståndelse och himmelsfärd får vara Guds barn. Vår synd till trots, den har han sonat och borttagit. Vi får vara iklädda hans rättfärdighet och genom tron vandra som Guds barn. Amen.